har ett ord för några stycken här idag. Det kan vara ett hårt ord, kan ni tycka till först och ni hör det. Men det är ett gott ord för ett ord till förändring. Och jag upplever att det finns här idag som att kämpa i ditt äktenskap. Du är kvinna och du frågar dig, hur länge ska jag orka? Han ändrar ju inte sig. Det är din uppgift, säger Herren. Jag har en väg med din man. Han är min. Han är min. Han är min. Och han förblir min. Med all den skröplighet du ser, så är han min. Så släpp honom åt mig. Jag upplever att du finns här idag som har en stor ekonomisk satsning som håller på att gå fel. Du har en summa pengar du håller på att förlora. Och jag kommer till säga åt dig, och jag tror Herren säger, du får pröva. Jag tror du kommer till miss den här summan. Men lika mycket som jag har omsorg om varje fågel som jag har skapat, så kommer jag omsorg om dig. Du kommer inte att sakna kläder. Du kommer inte att sakna mat. Jag kommer att föra dig igenom. Kämpa du och försöka hålla fast vid den här summan, så gör det sjuk. Så gör det sjuk. Släpp den här summan. Se på mig. Sen när jag körde hit till Vasa, så såg jag en bild av en äng, slagen ny hö. Det är torrt. Det är torr där hö, men under där hö så är det ruttet, för har aldrig varit svängt. Du kämpar med alkohol och du har sagt till dig själv och andra att inte har jag några problem. Jag klarar till hantering. Men jag vill säga till dig, du är fast. Du är fast i det här missbruket. Du är en missbrukare. Du behöver få hjälp. Och jag kan ge dig hjälp. Men du behöver komma till den här insikten att det har blivit ett missbruk. Sen, jag talar lika mycket till mig själv som kanske till några av oss. Du har blivit bitter. Du tycker med all rätt. Livet har blivit svårt. Jag tror jag talar till några män vars pappor inte har bekräftat er i er karriärsval. De till och med hånar er. Och jag skapar en rot av bitterhet i er. Men jag har goda nyheter. Herren har för dig och mig också en maskros uppdragare som kan dra upp hela din roten med en gång. Kom bara till ha insikten om att du har syrnat till. Och jag ska hjälpa dig. Herre Jesus, om är någonting av dig i det här, så ber jag Gud att de personerna ska få hjälp i rätt tid av dig, helige Ande. Tack och lov att du är mitt ibland oss här idag. Tack att det inte beror på någon människas kraft, utan genom din helige Ande. Så hjälp mig, Herre, att del det som jag har fått nu på hjärta, det som inte är av dig, så ber vi Gud, ska få fall till marken. Amen. Tack ska du ha, Andreas. Och tack, lovsångsteamet. Ja, Markus heter jag, som redan var sagt. Och jag vill komma med ett gott budskap idag om att missionskyrkan i Finland har fortsättningsvis en mission. Vi har en uppgift. Jesus har inte tagit tillbaka att gå ut i hela världen och göra alla folk till mina lärjungar. Och här om våras någon gång, jag var inte på gudstjänst i Jakobstad i min hemförsamling i Ebenezer. Jag minns inte vad jag var på. Så var det en ung flicka från en organisation som heter The Send, berättade min pastor Stefan. Hon berättade om vad som händer ute i finska Finland, i skolor, universitet. Kanske någon av er har läst faktiskt i nyheterna också kommit fram att Gud är på gång, speciellt med unga män. Och jag blev så uppmuntrad av hennes vittnesbörd om vad Herren gör ute i Finland. Genom den här organisationen och genom också andra. Så jag delade det här när jag var och sålde mina bullar och bröd som jag har. På en stor samling. Jag delade åt några bröder som jag visst kom lite från olika sammanhang. Jag kanske 4-5 stycken som lyssnade och jag sa, jag tror faktiskt Gud är på gång. Jag tror att vi är i en begynnande folkväckelse. Och jag berättade och presenterade det här vad jag hade hört på nätet som det här unga systern hade delat. Och direkt så kom det här. En sa, ja men det händer i finska Finland men inte i Pedersöri. Det händer dit långt bort men det började vara ganska när faktiskt, sa jag nog. Att det kommer ju nog närmare. Ja, det andra, ja. No. Det var så det, en blev lite så det kanske förskräckt att vi började tala om tro där mitt i en sammanhang som inte var tro, om tro. Och det var bara en, kanske han som var äldst, så han hackade på, men det här var ju bra. Så där får man ju slå hål också på det här att det måste vara bara unga som är entusiastiska. Visst kan vi vara entusiastiska fast vi blir äldre. Amen. Och förrän jag går in i budskapet jag har så var jag på ett annat ställe. Kanske någon har hört talas om Evjärvi. Och jag sålde då också mina bullar och bröd. Så kom ett finskspråkigt par. Och jag tänkt flera gånger när jag sålde bullar och bröd åt de här. Det är ofta återkommande. De här måste vara kristna. Sist så kom jag fram då när jag frågade om de var kristna. Så var de kristna. Så berättade systern då hur de hade kommit till tro. Hennes biologiska syster hade farit på ett möte och kommit till tro och berättat åt henne och tagit med henne till ett nytt möte och hon kom till tro. Tack och lov för att folk som kommer till tro på möten. Men hur gick det med gubben då? Nej, han kom inte till tro på möte, men jag ska berätta hur han kom till tro. Han vaknade en natt när de här systrarna då hade kommit till tro. Och med den syster som han var gift med då så hon märkte att han for upp snabbt. Och han sa, hon for efter honom in i WC. Och lampan var inte på, WC-lampan var inte på honom. Det här berättade på finska åt mig. Så sa han, har så tryck över bröstet. Han har fått något hjärtfel. Nej, du har ju syndanöd, sa den här systern. Du behöver ta emot Jesus. Okej, nej men det gör jag. Så tog han emot Jesus där i WC:n, toaletten, utan lampa. Så ledde hon honom till tro. Och idag är det medlemmar och är med i en pingstförsamling i Evjärvi. Jag tror vi har en overklighetsbarriär att folk har jättelångt till att komma till tro. Har ni försöka fråga människor? hur de har det med tron. Jag tycker att de flesta säger att de tror. Och här vet vi ju att det gör ju också det onda andarna tror på Gud och bevar. Så det är ju inte specifikt att man tror att det finns någon. Men det finns i var och en längtan efter någonting större. En längtan efter någonting som kan fylla ett tomrum som vi har hört talas om så många gånger att människor har. Men det har vi också. Och det var en som sa, jag tror också vi har idag en sån, ska vi säga, ilmiö. Att folk har så bråttom, för jag tror vi också bland oss kristna har vi jättebråttom med allt vad som behöver göras. Och det är ju inte dåligt att ha bråttom ibland, men ibland behöver man ju stanna upp också. Och det var en som sa när jag talade om tro med honom och frågade, hur har du med tron? För att det var en annan som hade dött så här knallfall och vi visste inte om man var i troen. Så sa det här killen att det är nog bäst man jobbar så hårt så man inte måste tänka på det här med trona. Och så kan det ju vara också att man flyr undan att göra upp med sin skapare. Det ord som jag fick för den här konferensen var ju att kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Jag tror att vi som församling är kallade att leva ett profetiskt liv. Och det menar jag med att vi är kallade att veta vad Herren tänker göra före han gör det. Vi är inte kallade till att vara reaktionär endast. Visst är det bra att vara reaktionär, att reagera på saker som är fel. Men då är vi ju egentligen efter. Det har ju hänt en sak som vi tycker om. Och så reagerar vi på och så försöker vi bara emot kultur. Och det är ju också sant i sig själv delvis. Men jag tror också vi får, om någon gång skulle kunna vara före, om vi tar sig i världen. Och jag tror att Gud har för oss ett sådant liv framöver. Sen, om vi läser från Uppenbarelseboken 4. Därefter såg jag, vers 1. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig, alltså Jesu röst. Som en basun sa det, kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen och någon som satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Runt omkring tronen stod 24 troner och på dessa troner satt 24 äldste, klädda i vita kläder med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ut blixtar, dån och åska och framför tronen brann 7 facklor, det är Guds 7 andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas klart som kristall. Den Johannes som var satt på ön Patmos som fånge, han hade fått möta Jesus. Jesus hade visat sig i all sin kraft i kapitel 2. Johannes hade fallit ned som död inför Jesu fötter fastän Johannes hade gått 3,5 år med Jesus på jorden. Men Johannes fick se Jesus som han är i Guds fulla kraft och väsende. Och han föll ned som död för hans fötter. Och nu säger Jesus, stig upp, var inte rädd. Han ger en lång utläggning om 7 församlingar som vi ska gå lite in i. Här som jag har några ord till del. Och sen så tar han Johannes upp till himlen. Jag tror helvetet är under oss. Jag tror vi står på jorden. Jag tror himlen är över oss. Så enkel är jag. Men jag är en bonde från Ytteresse. Så jag tror att himlen finns på riktigt här ovan oss. Och jag tror Gud har sin tron i himlen. Okej. Okay. Och Johannes får se vad som händer i himlen. Han får komma in till Guds tronrum och han får se Guds härlighet, Guds faderns härlighet. Och Gud fader har en bokrulle i sin hand som ingen kan öppna med 7 sigill. Längre fram kan ni läsa. Och det är bara Jesus som kan öppna den här bokrullen. För mig så talar det om att det är Gud fadern som säger när det börjar. När slutet börjar så att säga. Men det är Jesus som verkställer. Så hej, vi har en Gud som är fullt verksam och är kapabel till för fram sin vilja. Fast den kan se som oroligt ut. Många av oss säkert tar del av vad som händer i världen. Och jag tror inte alla ska vara som jag som lägger mitt huvud i sanden som en struts och tar del av just någonting som händer här i världen. För jag vet att jag är så extrem så tar jag för mycket del av vad Trump gör eller vad Israel gör eller inte gör. Eller så faller jag i ett av diken. Så för mig är det bäst att jag börjar med det här. Och kanske också för dig fast du är mer balanserad än jag. Men, så... Ett slag för att det här är de här goda nyheterna som vi ska börja med varje dag. Jag gör inte varje dag men därför har jag också sämre dagar. Också när jag börjar med så kan jag ha också dåliga dagar. Men de goda nyheterna är att vi har facit vad som kommer att hända. Vi vet att han kommer till seger också över djävulen som nu är begränsad. Men ännu är kvar och ondskans makter. Försöker förstöra för oss. Som missionskyrkan i Finland. Jag har ett ord till er. Jag har ett ord att ni ska stå upp för biblisk kristenhet. Jag är inte den rätta person till sig hur det kommer att se ut. Men ni har Gideons kallelse. Gideon i domarboken 7. Ska vi gå till. Och det var under en tid när det står att Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i Midjaniternas hand i 20 år. Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av Midjaniterna gjorde sig hålor som nu finns i bergen och grottor och bergfästen. Så ofta israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De slog läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel. Varken får, oxar eller åsnor. Ni får se när nu vi börjar gå till land. Jag ser ingen klocka här. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sade Herren en profet till Israels barn. Denne sade till dem, så säger Herren Israels Gud. Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och deras land och gav deras land åt er. Och jag sa det till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoreerna i vilket land ni bor. Men ni lyssnade inte till mig. Hörsamhet står det på ett annat sätt. Hörsamhet är bättre än offer. Upproriskhet är en trolldomssynd. Gud har behag till att vi lyder honom vad han vill säga oss. Och i det här fallet så gjorde inte Israels barn hem. Men Gud kallar en släkte, en man ur Israels barn. Och det är Gideon. Och Gud kallar många gånger det som inget är. Du kanske tänker samma som Gideon säger här. Min ett är den oansenligaste. Jag är den minste i mitt hus. Du kanske känner så för en uppgift du upplever du har framför dig. Jag är inte värdig. Den uppgiften har jag känt när jag står här nu. Att vad har jag till del? Jag kan personligen säga att jag hade ingenting. Ingen höll mig för att vara någonting under hela skoltiden. Växte upp en väldigt religiös trakt och jag hörde inte rätta grupperna. Så jag hamnade i utanförskap, så jag vet vad det var utanförskap. Känner du dig så att du inte passar in någonstans, så kan det också vara en uppgift du har framför dig, att du just har gått igenom det här utanförskapet. Att du förstår hur det var borträknad. Håna, förakta, gjort narr av, för att du har blivit förberedd för att du kan förstå den andra också, som någon annan som är i samma situation. Men Gideon, han fick inte rätt. Gud sa ingenting. Han gick inte in i diskussionen med Gideon att jag är den minste. Och han klagade också att om du har fört oss ut ur Egypten, hur kan det bli så här? Och han bara säger: Herren, gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: o herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Och så kommer det här: min ätt är ju den oansenligaste, och så vidare. Herren sa det till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Jag upplever här att missionskyrkan i Finland har varit berövad sin sådd. Ni har sått troget under lång tid. Men liksom midjaniterna, som var ett släktfolk till Israels barn, det var Abrahams barn också, midjaniterna, med en bihustru vid namn Bilha, om jag minns rätt. Så det var ju egentligen släkt. Men i det här fallet så hade det blivit fiender till varandra. Och Gud använde midjaniterna till att få Israels barn till att vända om. Och jag upplever som att missionskyrkan har blivit utarma med sådden. Ni har sått troget. Både det synliga och ekonomiska. Många av er tror jag kan vittna om att era ekonomier har vi under hård press. Men också det andliga sådden har uteblivit. Har fallit visserligen i hårda jorden, i den tistelfulla jorden, på vägen och så vidare, som det här liknelsen om sådden. Och här är en realitet när man sår. Här märker jag när jag är bonde att inte alla åkrar bär god frukt varje år. Inte alla gånger så är utsäde det bästa. Men vi har ett bra utsäde. Men om det tas emot är ju upp till Herren. Men jag upplever här att vi har varit under en, ska man säga, attack för att vårt utsäde som Gud har gett oss inte ska bära frukt. Men före Herren före Gideon utför det här som Herren ger honom att göra, så ser han längre fram i vers 23. Ska se om jag hittar rätt. Ja, 25, vers 25. Den natten sade Herren till honom: tag den tjur som tillhör din far och den andra tjuåriga tjuren, riv sedan ner det balsaltare som tillhör din far och hugg sönder aseran som står in till det. Bygg ett altare åt Herren din Gud överst på denna klippa och uppför det på vanligt sätt. Tag sedan den andra tjuren och offra den till brännoffer på resten av aseran som du ska hugga sönder. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden gjorde han inte det på dagen utan på natten. Jag har skrivit, riv först ner avgudarna som din far har rest och bygg ett nytt altare. Jag vet att det står i Guds ord att vi ska hedra våra fäder, vår far och mor. Och också de som har gått före oss ska vi hedra. De som har byggt upp det vi som kallas missionsstyrkan idag. Men jag upplever här att inte allt av det som har blivit byggt är Herren välbehagligt. En del måste rivas ner för något nytt ska komma. Vi kan säkert ta olika tankar om vad, ja men det här ska rivas ner, det här ska rivas ner. Och jag tror inte Herren kallar nu bara att vi ska riva för rivandets skull. Men vi kan ha former, vi kan ha fastna i sätt hur vi jobbar som inte är Herren välbehaglig. Som Herren vill börja om. Och som faktiskt kan bli en avgud. Och det här var kanske svårast för mig att säga. Jag vet inte vad det betyder. Men jag tror att vi faktiskt har avgudar i våra församlingar som hindrar evangeliet. Och jag lämnar det så med ett intförsök säga desto mer. Må Herren få säga vidare och förklara vidare om mig från honom. Men Gideon blev inte populär. Han gjorde på natten. Tidigt på morgonen så gick de ut, fick de reda på de här. Vem som hade gjort det här. Och det gick bra ändå för Gideon. För det kom till här att om nu Baal är en riktig gud så kan han väl försvara sig själv. Och de böjt namn på Gideon så han började heta Zerubbabel. Zerubbaal. Och må Baal utföra sin sak. Så du kan tänka att om jag börjar potta i det här som skever i min församling så blir jag inte något populär. Nej, det blir inte. Men det kan vara faktiskt att någon måste våga göra det. Jag tror att det finns så mycket Guds kärlek i det här rummet och det är församlingar som är representerade att det slår ut rätt i slutändan. Okej, jag går inte in desto längre med Midjaniterna och Gideon mer att vi tar kort det här motståndet som vi på alla sätt och vis kan uppleva eller på olika sätt kan uppleva som personer. Men också som församlingar och samfund så kan ju kännas mänskligt omöjligt. Det som vi står framför oss. Vi kan börja se på det som finns i våra församlingar. Oj, eller inte finns i våra församlingar. Midjaniterna var 135 000. Och Israels barn var till först 32 000. Det låter ju lite så det ojämnt. Och så gör ju Gud är faktiskt ännu mer ojämnare. 32 000 blir 10 000 till 300 med en fackla i en kruka och med en chaufför eller vad det kunde vara ett horn att blåsa i. Det står inte att de hade något svärd eller påkar eller så. Bomber. Herren säger att ni är för många. Ni ska vara mindre för att det ska vara ännu synligare till jag som gör det. Och ni kan den här texten säkert. I vers 21 i kapitel 7. Men de stod stilla var och en på sin plats runt om lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten, alltså av midjaniterna. När de 300 hornen ljud vände Herren den enes svärd mot den andra i hela lägret. 120 000 man föll den dagen. Och resten av de här midjaniterna blev besegrade tror jag sitter i kallelsen över det här delen av Kristi kropp, ett pionjärskap som ska återupptas. Och jag tror om vi vågar gå in i pionjärskapet så kommer det att ge ringar på vattnet också i andra sammanhang. I det här stället så vaknar Efraims män, men vi fick ju inte vara med när de såg vad som hade hänt. Och Efraims män kom med i striden i ett senare skede när de här 15 000 som överlevde skulle besegrats. Sen en liten varning, närbrygga bra. För jag har tagit mig hit idag för att säga att det kommer till brygga bra och väl i många församlingar. Det finns en själavinnande pionjärskap över flera församlingar som kommer att förlösas. Men jag vill bara lägga fram den här saken som en liten varning. Jag vet att vi lever i en jantelagskultur att ingen ska tro sig vara någonting. Men det här handlar inte om hem. Det handlar inte om hem. För han har läst faktiskt vad det står när de skulle riktigt blås i hornen och slå sönder krukorna. Vad sa Gideon? Ja. Jag säger så här. Han sa det till dem, alltså de 300 han hade med sig. Se på mig och gör som jag. Så snart jag har kommit till utkanten av lägret ska ni göra som jag. När jag och alla jag har med mig blåser i hornen, alltså det var delat i tre grupper, 100 var, omkring hela lägret. Ropa för Herren och för Gideon. Det handlar inte om Gideon. Det handlar om Herren och Herrens stred och tog bort motståndet mot Kristi kropp. Varningen ligger i att låt oss inte lägga egna imperier i församlingarna, genom församlingarna. Att vi tror att det ligger i vår duktighet, vår möjlighet och vår kraft. Att evangeliet ska gå framåt. Det är Guds kraft i frälsning. Vi behöver ta tillbaka också då det går bra. För vad händer senare? Jo, Gideon har tagit 20 kilo guld och lagat en efod. Efod var tydligen något av de bröstpansar som översteprästerna hade med de här stenarna i. Det står inte närmare hur det såg ut. Och det blev en snara för Gideon och hans familj. Och för hela Israels folk. Jag tror mycket väckelse stagnerar med här att det blir vår sak, det blir vår väckelse. Det smyger in de egna ambitionerna att jag måste lys, jag måste visa för mig själv eller för andra att jag är nog så duktig. Vad har du fått som intern har givit dig, som är av evighetsvärde? Av nåd är vi frälsta, inte av oss själva. Jag börjar just där. Men trots att vi många gånger är ofullständiga så använder Gud oss. Och jag vill säga till oss all idag, kast inte ut barnen med badvattnet. Här ska min pastor och vänner kunde göra med mig. Jag var ganska utmanande tror jag de första åren. Säkert hade andra utmaningar och se hur han har blivit gråhårig. Men han hade ett stort hjärta med att man är okej om man är lite ovanlig, om man är lite annorlunda. Så jag uppmuntrar dig som kanske har tagit med någon lite ovanlig till kyrkan. Häng inte upp det på om inte precis som alla andra. För är det inte så att det finns ett spänningsfält i oss allihopa? Vi har som Paulus säger i Romarbrevet 7, om vi ska gå till Nya testamentet. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Jag säger i parafras. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Paulus säger, jag kan inte fatta att jag handlar som jag handlar. Han har ju verkligen fått uppenbara evangeliet. Med mitt sinne så tjänar jag Guds lag. Och i köttet så tjänar jag syndens lag. Så ett spänningsfält får vi ju leva med hela det här livet. Vi hade just en begravning i Ebenezer. Hon systern, hon har inte hans sidor och mer. Men vi alla här, oberoende hur långt vi har gått med Herren, har ett kött och har en på nytt födande. Om vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus som vår frälsare och Herre. Så vad jag vill säga med det här bara att jag kan ju vara mindre ohelgad på en viss punkt i livet eller viss del i livet. Martin kan vara mer helgad på en annan del i livet. Och vissa synder syns bättre än andra synder. Så låt oss vara barmhärtiga med varandra. Och veta att vi alla är på en vandring genom livet. Att bli mer lik Herren Jesus Kristus. I kraft och i karaktär. Kärlek. Må kärleken överkyla en myckenhet av synd som är stor. Må vi vara barmhärtiga med varandra. Att inte vi som fastnar på det. Att vi blir strid. Och vi får ett kött. För Herren säger ju. När han säger kom hit upp. Så vet vi ju att Herren kommer ju att komma ner en andra gång och ställa allting till ordning. Himlen kommer att komma ner och bli en ny himmel och en ny jord. Ja, men i anden så fick Johannes komma upp. Och jag talar om nivån på vårt kristna liv. Så är det ju nog att vi ska komma upp till Herren. Han ska ju inte komma ner till oss på vår kötslighet. Nivå, kötsliga nivå. Låt mig ge ett exempel. Jag var till Prisma här idag. Oj, nu sa jag namnet på stället, men Prisma. Mm. Och amerikanska blåbär är jättedyr om man ska ha mycket av dem. Vi har ett bageri och vi har inte blåbär i frysen mer. Så jag var lite knar när jag lag fram de här blåbären och jag såg det var så dyr. Så kom jag ur mig bara. Ur köttet och kom jag. Gud. Jag såg att hon fick problem med det här streckkoden på det här amerikanska blåbären. Gud, gör sånt att få det streckkoden till fungera. Att jag får dem billigt. Han sa ingenting, Gud. Hon fick streckkoden att fungera. Jag betalade, jag kollade inte vad jag kom till kost. Jag far ut, jag sätter ner min kasse, jag ska öppna min skåpbil. Och vad ramlar ut? Amerikanska blåbären. En femtedel får ut på den här parkeringen. Och vad säger Herren? Nå, där fick du med för dina billiga blåbär. Okej, vad vill du lära oss? Och det är ju inte så farligt om vi måste omvända oss emellanåt. Jag fick omvända mig där på parkeringen att jag hade varit girig och lite så det, ja, vad var jag? Sur gubbe, en sur gubbe var jag. Hebreerbrevet 12. Jag tror jag ska, jag vet inte vad jag har för tid. 5 minuter kvar. Bra. Bra, då får du lämna det som inte ska komma fram. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt. Alltså Hebreerbrevet 12. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda en sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Och så vidare. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så vi får leva? Våra fäder tuktade oss bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så var ivrig till omvänd dig. Var inte stolt, så stolt att saker som du tycker du skäms för, som du tycker du måste komma långt förbi, hindrar dig, att skammen hindrar dig att omvänd dig. Att omvänd dig till Jesus. Dela åt någon broder, syster som kan hjälpa dig vidare. Jesus, han berömmer, han varnar, han bedömer, han manar till omvändelse i de här 7 församlingarna som han går igenom i Uppenbarelseboken 2. Och han ger löften åt varenda församling. Att håll fast. Och vi hinner inte gå in i det här som jag hade som en tråd här. Men Efesus, han hade emot Efesus. Han berömde Efesus för arbetet de hade gjort, men hade emot att de hade lämnat den första kärleken. Den första kärleken, att man bryr sig, att man visar gudomlig kärlek, att man räknar att man ska få någonting igen. Låt oss inte ha så bråttom i våra församlingar att vi tappar den kärleken som håller på att försvinna i samhället. När laglösheten ökar, som det står, så ska också i Matteus 24 så ska kärleken kallna hos de flesta. Eller Laodicea, som hade rykte om sig att de var levande, men det var inte. Och jag vill avsluta med någonting som Jesus säger åt flera av de här församlingarna. Det finns 3 liknande typer av avguderi och sexuell omoral som Jesus tar itu med och som säger inte bra. Det var nekoaliternas lära. Vad jag förstår så handlar det om avguderi och sexuell omoral. Bileams lära och profetissan Isabels undervisning. Han säger inte att han hatar Nikolaus eller nekoaliterna eller Bileam eller Isabel, hon som hinno hett någonting annat, men det var undervisningen, läran som man hatar. Så jag var knytt tillbaks till att missionskyrkan är kallad till att söka en biblisk kristendom. Att hålla fast vid det som är sant, som Herren har skrivit i sitt ord. Jag tror vi får gå så långt tillbaks. Får lovsångarna komma upp. Vi får gå så långt tillbaks som att det står att till man och kvinna skapade han dem. Vi är allihopa skapade och vi är skapade till man och kvinna. Inte 2 män, inte 2 kvinnor, inte 1 man och 2 kvinnor. Vi kommer till få i våra församlingar också månggifte. Kommer det komma in människor som inte har någon perception eller som tanke på att vad Bibeln säger? Och en helt annan sak hur man tar emot dem, hur man pastoralt för dem vidare. Men vi kan inte lämna det som Bibeln säger som är sanning. Här som jag vill avsluta med. Sen har jag till Ekenäs församling, och av orsak har jag ett ord, men det kan vi ta efter lovsångarna har fått fortsätta.